det är nåd att få stå här hos er en gång till. För varje gång som jag får komma hit. Jag har faktiskt våndats lite över den här gudstjänsten. Det brukar jag inte vara så. Men idag så känner jag, Gud hjälp mig. Jag brukar inte titta upp på vad som är kyrkårets texter. Men det gjorde jag faktiskt inför den här söndagen. Och så när jag läser överskriften så tänkte jag, men Gud, nu har du gjort det lätt för mig. För den handlar alltså om kärlekens väg. Och jag har ju predikat hemskt mycket om Guds kärlek. Men sen när jag började gräva i ordet så... Nej, det blev allt svårare och svårare. Så jag säger, Gud, ha din väg. Ha din väg idag. Ett bibelord som stod ut för mig är... detta från Johannes 15 och 13. Så jag vill ta och börja och läsa där. Så ska vi vandra framåt här successivt. 15 och 13 så står det så här. Ja, det har ju stått redan mycket förstås om kärlek i det här kapitlet i Johannes 15. Jag kan ju börja läsa lite innan. Min fader, vi börjar från 8. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och så säger Jesus i nästa vers, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Det var ordet som kom till mig när jag förberedde för den här gudstjänsten. Jesus gav sitt liv för oss. Den allra bästa vännen vi har gav sitt liv för dig och mig. Det finns inget större offer. Inget större kärleksoffer än att man ger sitt liv för någon annan. Och det gjorde Jesus för oss. Det här är ju vardagsmat för er. Det här är sånt ni hör varenda söndag. Ändå så känner jag väldigt tydligt att vi behöver höra det igen. Kanske för att vi tar det för givet. Sen är det en jag blir påmind också om en dröm som jag hade för ett tag sedan. Att jag var på en båt, och jag tror att den här båten just i den här drömmen, det symboliserade Guds församling. Och sen plötsligt så tittade jag ner på en utav mina på ett bagage som jag hade med mig. Och det var som en kasse. Och så böjde jag mig ner och tittade i den här kassen, och så ser jag ett lockigt huvud. Men oj. Och så böjer jag mig ner, och så tar jag upp, det är alltså ett barn i min kasse. Och jag lyfter upp det här barnet och tar det i famnen, och så tänker jag, men det här barnet har ju kommit med på den här båten som en, vad säger man, fripassagerare. Ordet alltså som kom till mig var stowaway, alltså en fripassagerare. Vad i all sin dag, vad gör jag nu med det här barnet? Och nästa tanke, ja men jag måste ju tala om för kapten. Jag måste ju överlåta det här barnet till kapten på båten. Och sen var drömmen slut. Och jag har haft några såna här drömmar med ungefär likartat mening. Att det är någon som är med som inte egentligen har betalt biljetten. Och det här, en fripassagerare är ju någon som inte har betalt biljetten. Och ni har bett över det här, Gud, men visa mig, är det någon speciell eller vad är det du vill säga? Men när drömmarna med ungefär samma mening återkommer igen och igen, så samlar jag ihop dem, för jag känner så här att det är en dröm för i tiden. Många av oss har hört det här budskapet som det vi läste här när Jesus säger om sig själv. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Vi kan vara mitt i en församling. Vi kan vara aktiva i en församling. Vi kan vara med på båten. Vi kanske har varit på båten i många år. Men vi kanske är fripassagerare. Jag har ett sånt där, en sån där, ett vittnesbörd eller händelse. Om den här gamla damen i Calcutta. Det är många år sedan. Vi skulle ha en aktivitet ute i ett bostadsområde med barnen. Och vi var medbjudna, Ingvar och jag, att komma med på det här. För att se det här speciella barnarbetet. Eller en typ av klubbar man hade med ungarna i ett kvarter. Och när vi kom dit så var det en... Det fanns en kyrka där också. Fanns ingen pastor, men pastorsfrun levde fortfarande. Pastorn var borta och de hade inte fått någon ny pastor. Och så säger hon som ledde det här barnarbetet, kan du inte komma med in och be för den här kvinnan, den här gamla pastorsfrun, för hon är så sjuk och hon ligger för döden. Ja visst, sa jag, jag ska gå med, jag kan be också tillsammans med dig för den här kvinnan. Och vi gick in till den här kvinnan och vi satte oss i hennes säng. Och så skulle vi börja be. Alltså vi fick ingen kontakt med henne, måste säga det. Hon var liksom redan borta i sin egen värld. Lite halvt medvetslös, halvt, ja. Och vi kunde alltså inte prata med henne. Och så började vi att be för henne tillsammans. Och jag lägger min hand på henne och så känner jag att Gud säger stopp. Fråga henne. Ja, det är ju inte så lätt att fråga någon som du knappt kan få kontakt med. Men säger Gud det så går det. Så fråga henne om hon känner Jesus. Och jag visste att det var väldigt laddat att fråga en pastorsfru som har varit pastorsfru i 50-60 år. Känner du Jesus? Kan ju vara väldigt kränkande. Men jag frågade henne. Försökte tala tydligt in i hennes öra. Känner du Jesus? Och plötsligt så kom den här kvinnan till liv. Och hon sätter sig upp i sängen och hon är så arg. Hur kan jag säga att fråga en sån fråga? Så kränkande, så förskräckligt. Hur kan du fråga mig? Känner du Jesus? Så då blev hon verkligen pigg och så sa hon så här. Så här, det är bara det. Och hon kom till liv liksom med ren ilska. Och så sa han så här, hur kan du vara så oförskämd och fråga mig? Jag har ju tjänat Gud hela mitt liv. Jag sa det, jag kände att den helige ande ville att jag skulle fråga dig den frågan. Känner du Jesus? Har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare? Och hon lugnade ner sig efter en stund och så kommer tårarna. Hon har aldrig köpt biljetten, om vi ska gå tillbaka till båtmotivet här. Hon har aldrig köpt biljetten och aldrig tagit emot biljetten. Den biljett som Jesus vann för oss på Golgata. Han skaffade oss biljetten, men vi måste ta emot den. Jag bara känner att jag vill dela det här, och kanske det är för någon som lyssnar på nätet. Eller kanske kommer att lyssna eller se på det här om ett tag. Jag vet inte. Men du är en fri passagerare om du inte har sagt ja till Jesus. Om du inte har tagit emot honom. Vi kan gå i kyrkan hela vårt liv och vara fri passagerare. Och det håller inte hela vägen. Utan det är bara att säga ja till Jesus Kristus. Och till det han har gjort för oss. Och ta emot livet. Gåvan av livet, det eviga livet ifrån honom. Att tro på Jesus Kristus som vår frälsare. Att han har dött. Att han har uppstått. Och att han kommer tillbaka. Det är det vi tror på. Sen så har vi biljett ända hem. Så denna kärlekens väg. En gång som jag tänker bara på temat. Och jag tyckte inte om bibelorden som man hade radat upp evangelietexten och den texten. Och tänkt, nej, men vad är det för verser man har valt ut? Det är bara en som egentligen står ut, och det är första Korinthierbrevet 13. Den kan jag hålla helt med om stämmer med kärlekens väg. Så nu läser vi den och så fortsätter vi därifrån. Om jag talade, det är alltså första Korinthierbrevet 13. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Det här är ett bibelord, jag kommer stanna lite där så går vi vidare. Ett bibelord som jag har levt med, för jag vet, även om jag talade massa människors språk och änglars språk, jag talar några språk, men även om jag talade dem alla, men inte hade kärleken, så är det inte värt något. Om jag ägde en profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Det är allvarligt. Ibland så tycker vi att vi gör så mycket. Och vi jobbar ju i mission. Och vi jobbar intensivt och i många år. Och allt vad det är. Men vi vet att om inte kärleken finns där, så är det inte värt något. Jag brukar säga Ingvar, han tycker det är jobbigt med att han inte kan thai. Vi har jobbat i andra länder innan, ni som har följt oss. Vi har varit i Bangladesh och där kunde han språket bra. Och sen så jobbade vi i Thailand, i norra Thailand. Men då jobbade vi hela regionen först. Och Ingvar fick inte den chansen att lära sig språket. Men vad han har, det är kärlekens språk. Han har kärleken. Och han kommer väldigt långt med den. När Ingvar inte är ute i Ubon, och jag är där, vi har gått om varandra lite. När han inte är där, då säger barnen så här: men vem ska nu fråga mig? Är du glad idag? Vem ska nu fråga mig? Och det är de små barnen som kommer. För de blir sedda, de blir älskade. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Och den söker inte sitt. Och den brusar inte upp. Och den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Och om ni lyssnar på de här orden, vers efter vers, så ser man att vi lever i en tid och ett samhälle som går så totalt olika vägar. Som inte går kärlekens vägar. Och du och jag, vi blir påverkade av det som pågår runt omkring oss. Vi måste ju också hänga med. Tyvärr, vi har en mobiltelefon, en smarttelefon och vi måste hänga med. Och ibland vill vi hänga med mer än vad vi egentligen behöver. Och det är väldigt lätt att bli påverkad av allt det språket. Det fula språket, det dömande språket, det kritiserande språket. Och det, alltså man blir ju mörkrädd. Men man blir inte mörkrädd egentligen när det är så att säga världens barn som har det språkbruket. Men när det är hos oss själva, våra egna, våra kristna vänner. Eller små barn som inte borde kunna den här vokabulären överhuvudtaget. Men det är den vägen som världen går. Men bara för att världen går den har vi inte rättighet kan man väl säga. Vi är inte kallade att gå den. Den hjälper inte oss. Utan vi ska vara salt i förruttnelsen. Ett ljus i mörkret. Och hur vi använder vårt tal och vår skrift och så vidare. Är väldigt mycket ett salt eller ett ljus. Var slutar vi? Gläder sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Gör ingenting om vi hör det igen. Den tror allting. Den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Alltså kan den alltid finnas här. Den upphör aldrig. Men jag måste ibland söka mig tillbaka till den första kärleken. Det vet vi från Uppenbarelseboken. Men profetiorna ska upphöra. Och tungomålstalen ska tystna. Och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer. Ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn och förstod. Och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi få se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Kan vi kliva in i kapitel 14 så står det. Sträva ivrigt efter kärleken. Oh, tack Gud för att du har gett oss kärleken. Du har visat oss kärlekens väg. Tack Gud för att du är kärlek. Och tack för att Jesus, när du vandrar här på jorden så visade du så tydligt kärlekens väg. Med ditt liv, med dina möten, med människor. Så gav du ett exempel att följa. Inte bara genom ordet vi läser, men den bild vi får när vi läser ordet. När vi läser om ditt liv. Så vill du leva det livet genom oss. Hjälp oss Gud att inte tappa vårt fokus i den här tiden. Amen. Nu ska jag fortsätta. För er som trodde att jag var slut. Nej. I Johannes 8 ska vi titta lite där. Får ni hänga med lite. En liten sväng här, men jag ska inte läsa allt. I Johannes 8 så ser vi alltså den här situationen när Jesus frågar, när Jesus konfronterar de som dömer ut den här äktenskapsbryterskan. Men vi kan läsa det lite snabbt. Jag läser från vers 2. Ska vi se. Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgon kom han tillbaka till tempelplatsen. Vers 2. Allt folk är samlade som kring honom. Alltså vi kan se här en massa folk. Ja, han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig. Och han sa, mästare, den här kvinnan. Kan ni se pekfingrarna från en hel hop? Den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Man hör tonen här. Sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom reste han sig. Och sa, den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen, men inte för att ta upp en sten. Och han skrev på marken. Och när de hörde detta, de här orden som Jesus sa, så gick de därifrån, den ene efter den andra. De äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Vi kommer alltså ihåg att det var mycket folk. De gick allihop. Varför? För att de visste att de alla hade syndat. De visste det. De står där inför Jesus. Och inför Gud så att säga också. Och ingen kan ta sten och vara den första som kastar. För hon skulle ju dö då enligt Mose lag. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de någonstans? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Och då sa Jesus, inte heller jag. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Han alltså säger, han uttalar det. Han vet att hon är en synderska. Han ser det, men han dömer inte. Men han säger, gå och synda inte mer. Jag vill bara läsa ett bibelställe till, bara för att skapa fokuset, att känna in vad är det vi ser och hur ska vi vara. Vi har Jesus i våra hjärtan. Vi säger så i alla fall. Vi har den heliga ande i våra hjärtan. Vi har Guds ande, vi har Jesu ande i våra hjärtan. Alltså bör vi också känna vad Jesus känner. Det har varit en tid där som jag bad speciellt för en situation hos en familj. Och den här familjen kämpade väldigt mycket vad som pågick i en speciell församling. De mådde dåligt av pekfingrarna, av fördömandena, av allt snack som var. Vi läste ett bibelord här idag om den som baktalar till exempel. Och det finns väldigt mycket sånt i våra kristna församlingar. Och den här familjen mår så dåligt av det. Gjort ont. Och när jag bad för dem så kände jag hur Jesus sa, det blir en kamp när man har Guds ande, när man har Jesu ande, man har Jesu hederhjärta inom sig, och man ser att fåren mår dåligt, att fåren blir tilltygade på grund av att vi som församling inte lever upp till, så att säga, måttet. När vi inte kan ha nåd, kärlek, omsorg, hjälpa, trösta, vad det nu är vi ska göra, utan vi istället går och pratar illa och vi dömer och vi håller, så att säga, vi pekar finger istället för att komma vid sidan om och vandra med och hjälpa igenom den kampen som människor går igenom, som församlingsmedlemmar kämpar med, utan vi väljer att ta sida liksom emot. Då känner man det. Man känner det för att man bär på ett, så att säga, Jesu hederhjärta. Och så blir det en strid emot det som Jesus är. Jesus i oss. Gud i oss. Heliga ande i oss. Är det som borde ha företräde. Om vi mår dåligt av att se något, så kan man tänka till lite grann. Varför? För de känslor jag känner, det jag upplever i min ande, kan helt enkelt vara så att det är vad Gud känner. Och han vill att vi ska känna med honom. Och fråga Gud, men vad ska jag göra med det? Hur vandrar vi med varandra? Hur stöttar vi varandra? Den som är svag, den som, så att säga, håller på att falla i synd eller vad det är. Hur stöttar vi? Eller står vi där som de fariseiska och saduceerna, de som fanns runt den här kvinnan? Färdiga att kasta stenen. Jag tror att det här ordet är för Kristi kropp idag i Sverige, men ute i världen. För jag känner att Gud håller på och förbereder läglarna, välkomstfesten i församlingarna, i Kristi kropp, för den väckelse som kommer. Men är församlingen redo? Är vi redo? Bebisarna, de har blöjor, vet ni, som behöver bytas. När det kommer massa småbarn in i församlingen, då blir det brötigt. Det blir kladdigt, det stinker. Det blir blöjor som behöver bytas. Det blir barn som behöver lära sig gå, som inte kan gå än. Det blir mycket att göra, och det är mycket som är operfekt. Vi jagar efter det heliga, och det är denna kampen som jag kände jag vill dela med er. Vi jagar efter det heliga. Var helig, för Gud är helig. Ja! Det är ena sidan. Men den andra sidan, hur är vi heliga utan att våra pekfinger kommer fram? Hur kan vi vandra? Hur kan vi leva idag? Och också vara en församling som är redo att ta emot bebisarna. Men också de som misslyckats. Kanske misslyckats mitt i församlingarna. Hur kan vi ta emot dem? Jag tror kampen som fariseerna hade var det. Man hade lagen, man levde i lagen, och man skulle vara helig genom sina egna, så att säga, egen förträfflighet. Men nu lever vi i en era av nåd. Ja, vi ska vara heliga, vi ska vara rena. Men det är han som har gjort oss rena. Det är Jesus som har gjort oss rena genom sitt blod. En renhet som vi får ta emot. Och vi vill att ordet ska också rena oss. Men det är ingenting som vi kan ta och säga det är jag som har gjort. Utan det är Gud som har gjort med oss. Det är han som har renat oss. Det är av nåd som vi får stå här. Och jag vill inte stå här och uppmuntra till att synda. Vi vet att synden är också någonting som drar oss bort ifrån Gud. Liksom ger den här distansen till Gud. Gud vill att vi ska vara nära. Att vi, för att vi ska leva i honom, av honom. Att det ska flöda det här. Hans liv ska flöda så naturligt igenom oss. Och att vi ska kunna ge ut och flöda ut till människor. Men inte för att vi ska slå oss för bröstet och säga vi är så förträffliga. Kom inte hit. Kom inte nära. Då har vi förfelat det Gud har gett. Kampen mellan strävan efter helighet och renhet. Och att landa i farisismen, lagiskheten, storebrors. Den hemmavarande sonen problematiken. Han blev så sur på pappan för att pappan liksom tog emot den förlorade sonen. Vet ni, det är lätt att halka in på det. Vi vill inte det. Men det är väldigt lätt att bli en storebror eller en hemmavarande son. Och börja peka finger. För att man har förlorat sikte på nåden. Jag summerade i punkter. Det hände nästan aldrig mer än ni sa. Ska ni få det? Hur ska vi klara av en tid när portarna öppnas och det står massa folk på dörren som vill börja vandra med er? Hur klarar vi av det? Nummer ett. Men ni kan ju ta en annan rangordning om ni vill. Kom ihåg var vi har börjat. Kom ihåg att vi alla började vid korset. Och har du inte börjat vid korset så är du en fri passagerare. Och då behöver du gå till korset. För att den måste vi ha med oss. Vi måste ha det inpräntat på våra hjärtan. Att vi är frälsta av nåd och ingenting annat. Nummer två. Se på Jesus. Håll Jesus framför ögonen hela tiden. För att hela tiden ha det uppliva den första kärleken. Så måste vårt fokus vara Jesus. Och vi gör de gärningarna, första gärningarna som när vi är riktigt förälskade. Och har man levt många år så har man vandrat den vägen många gånger. Man har dragit sig undan. Man har liksom kommit bort från den där första kärleken. Och så drar Gud oss in igen. Fokuset på Jesus. Kolla oss själva, nummer tre alltså. Vad har vi för storebrors fasoner eller hemmavarande sonen fasoner som vi har lagt oss till med? Kolla våra hjärtan. Fyra. Öva på att våga närma oss. Lyssna och se komma nära människor som har misslyckats. Som inte är så rumsrena än. Våga lära känna och se, lyssna till och vandra med. Det tar mod. Jag vet att vi som själavårdare som jobbar mycket med själavården, för oss är det, kan det bli naturligt. Det är inte ett problem. För de flesta av oss annars i församlingarna, vi är inte vana att stå ansikte mot ansikte med det som har förstört människor. Att känna lukten av synden, av det som är riktigt bedrövligt och trasigt och näst så komplicerat att vi bara liksom sliter oss i håret. Hur är det möjligt att leva? Men det är bra för oss. Se på Jesus. Och jag känner att det är det som händer. Jag ska snart sluta för det som börjar längta efter maten. Eller kaffet eller potatisen. Det andra bibelordet, ska vi se om jag hittar det, skrev ner det här i Lukas 7 då. Och det är ju där Lukas 7 från vers 36. Eller hur? Och det är när han sitter till bords, han är hembjuden till Simon farisén. Och den är så talande, men det här är ju en predikan för sig, så jag ska bara skumma igenom den. Och det var just en farisé. Och det kommer då en kvinna som är en synderska i staden. När hon vet att Jesus är där så går hon dit och hon sätter sig bakom honom vid hans fötter och gråter. Och hon med sina tårar börjar hon tvätta hans fötter och torka dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Och farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen, ni ser med en gång kommer pekfingret. Om den mannen, och då pekar han på Jesus, vore en profet, skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom. Och att hon är en synderska. Och då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, gör det. Och så berättar han då om två män som var skyldiga, en penninglånare. Den ena var skyldig 500 dinar och den andra 50. Eftersom de inte kunde betalas efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Och Simon svarar ju förstås, den som fick mest är efterskänkt, skulle jag tro. Och Jesus sa, du har rätt. Och sen vänder han sig mot kvinnan och så säger till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Egentligen hade ju Simon haft samma behov av förlåtelse, eller? Hon råkar vara en synderska och kanske i vissas ögon en stor syndare. Men egentligen var han en lika stor syndare. Men hade inte upptäckt att han behövde förlåtelse. Många har frågat mig när vi har jobbat med själavård och undervisat om själavård. Men måste man ha gått igenom sån djup synd för att kunna älska så mycket? Ja, det är en bra fråga. Men och en del kritiserar ofta själavårdare som själva inte varit djupt i smeten. de kan inte hjälpa riktigt, för de har inte riktigt upplevt. Men det är inte så, skulle jag vilja säga. Det är därför det är så viktigt att Jesus är så viktig, att vi älskar honom av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av all vår kraft. För när vi gör det, när vi dras mot Jesus, då ser vi vår egen litenhet. Då ser vi våra egna behov av nåd. Och vi blir ännu mer förkrossade över frälsningsundret, nåden. Den krossar oss. Man blir så medveten om att man inte har någonting eget att komma med. Har du fått mycket förlåtet? Om du har fått mycket förlåtet, då är vi inte, då blir vi inte som Simon, som hade ett stort behov av att tala om att Jesus hade fel. Att han gjorde fel. Att han inte gjorde rätt. Att han inte var en profet. Det står inte här att han inte kunde vara Guds son. Men han kom dit och sa, nej, men han kan inte vara någon profet i alla fall. Simon hade ett behov av att tala om att fy på dig. Det var inte bra nog. Nej, du är nog inte den du säger du är. Och så vidare. Pekfingret. Älskar vi mycket? Har vi fått mycket förlåtet? Och jag ber att min bön ska vara ända tills Gud plockar hem mig. Att jag ska ha mycket förlåtet. Att jag ser mitt behov av korset varenda dag. För vi är beroende av korset. Och veta och förstå allt djupare det Jesus har gjort för dig. Vi har inget eget att komma med. Men vi har honom. Och då har vi allt. Tack Jesus för att du har dött för oss. Du har älskat oss. Du gick i döden som den bästa vännen. Störst är den kärlek, eller störst är den som ger sitt liv för sina vänner. Tack för att du gav ditt. Hjälp oss att hålla vårt fokus rätt här i den här tiden. Och jag ber här att vi ska fortsätta vara ljus och salt. Att vi ska ge liv, ditt liv, till de som hungrar och törstar. Hjälp oss Herre att vara den du vill att vi ska vara. Jag ber att människor ska se dig i det vi gör. Och där vi har gått så ber vi att de ska se dina fotspår Herre. Att våra egna bara smälter in i dina fotspår. Att det blir du som lämnar spår efter. Tack för att vi älskade. Och tack att vi får förmånen att älska. Tack för att du förbereder din församling, din kropp, i den här tiden. Tack för att du skakar om oss. För att det som är av högst råd, det som är brännbart ska brinna upp, så att det som är av evighetsvärde blir kvar. Och din kärlek är evig. Hjälp oss att bli riktigt stora när det gäller kärlek, Herre. Din kärlek.